Jag ska börja med en enda vers ur Johannes 13 kapitel. Där Jesus säger så här, det är 35:e versen, Johannes 13 och 35. Om ni har kärlek till varandra, så ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Detta är alltså det ultimata miraklet, vill jag säga. Detta är det största och det viktigaste. Det kan vara bra att få gå med lika långa ben ifrån ett möte med förbön. Men just det här att vi får upptäcka enhetens hemlighet och göra det utan dåligt samvete, det är väldigt viktigt. Det är en första förutsättning. Då ska alla förstå. Jag förmodar att det här är någonting som har med tidens avslutning att göra. Det är bara Herren själv som kan skapa den enhet som gör att alla förstår. Också de som står utanför. Men vi ska börja i första Korinthierbrevet, första kapitel och fjärde versen. Och läsa inledningen som Paulus skriver till denna den mest karismatiska församlingen i dåtiden. Jag tackar alltid min Gud, det fjärde versen alltså. Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. Ty i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om allt tal och all insikt, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Därför saknar ni inte någon nådegåva medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Han skall också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Detta låter väl underbart, men sen kommer det. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Och det är ju ofta så att där anden utgjuts, där blir det lätt splittring. Det stod så i den bok som jag fick läsa när jag tog körkort 1964. Och jag brukar ofta citera det. Det är först när fordonen kommer i rörelse som risk för trafikolyckor uppstår. Och så är det naturligtvis också i det andliga. Det är först när fordonen kommer i rörelse. Och här hade fordonen verkligen kommit i rörelse. Många hade hittat gaspedalen. Och Paulus uppmanar att ni ska vara eniga i det ni säger och gör. Och det här är ju en svår sak. Därför att just denna tanken har ju präglat kristna med konfliktförbud. Man får absolut inte säga emot varandra och man måste alltid svälja alla förtretligheter och se glad ut och tänka på enheten. Det är inte det Paulus talar om. Paulus var ju själv involverad i väldiga gräl och för att inte tala om Jesus och fariseerna. De hade ju också konflikter, och jag undrar ofta, hur kan det komma sig att vi alltid går omkring med den här bilden av Jesus man ser på många altartavlor, där Jesus ser ut som om han var svårt sjuk och svag. För det är han ju inte. Vi måste förstå att det är inget konfliktförbud, utan det här handlar om någonting annat. Vi ska titta lite på vägen, hur det är tänkt. Vi ska bläddra till Efesierbrevet, till fjärde kapitlet och elfte vers. För också här talar Paulus ganska mycket om enhet. som ni ser i början av kapitlet. Men nu börjar vi i 11 versen. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Det här är ju en väldigt komprimerad text och jag rekommenderar den till långsam genomläsning och mycket meditation, mycket funderingar helt enkelt. Vad är det allt Paulus hinner säga på de här få raderna? Här står det talat om enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Och det vill jag stryka under. Vad handlar kristendom om? Vad vill det säga att vara kristen? Det handlar ju inte om en rad beteenden, en rad livsmönster, utan det handlar om att känna Kristus. Detta är det centrala. Kristi person. Sen kommer det Kristus har gjort. Och sedan kommer allt han vill göra i dig och mig. Men Jesu person är ju det viktigaste. Och det är ju så när man predikar att det är ju väldigt sällan som man precis talar om Kristi person, för det är svårt. Utan det blir så att man predikar om någonting och så finns liksom bilden av Kristus mellan raderna. Och ibland kan man fundera över vad är det för en Jesus han talar om. Är det samma Jesus som jag har lärt känna? Eller vem är den Gud som finns mellan raderna i förkunnelsen? Alltså att få möta honom som är gränslöst barmhärtig, som är sanningen, en sanning som lyser igenom hela ens person och som befriar samtidigt. Ljuvligt, underbart. Och när man har kommit åtminstone en bit på vägen, för längre kommer vi kanske aldrig, i kunskapen om Guds son, då blir det lättare att vara eniga. Paulus talar här om ett antal funktionärer, kan vi säga, i Guds församling. Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. De ska alltså tillsammans hjälpa församlingen att växa i kunskapen om Guds son. Somliga genom att värva nya medlemmar, så att säga. Utföra ut budskapet till andra. Somliga till att fördjupa det som finns redan i församlingen. Om ni älskar varandra ska alla förstå. Och det är väldigt viktigt det här att det är en mognad som det talas om här i texten till självständighet. Vi ska inte längre vara barn som kastas hit och dit av varje vindkast i läran. Och det beror alltså på att var och en själv har fått förmågan att bedöma vad som är sant och vad som inte är sant utifrån en personlig kännedom om Guds son. Och det handlar ju då om att om alla säger att himlen är grön, 100 står där och säger himlen är grön och du står och säger att himlen är blå. Att du inte viker dig och säger att ja, okej, den är väl grön då. Utan att du vågar stå för det som är ditt. För vi måste kunna prata med varann och lyssna på varann. Och som jag med många ord försökte förklara förra söndagen, så är detta med tro det att ha en lyssnande attityd. Vilja lyssna till människor, lyssna till Gud, lyssna till hans ord, lyssna till Mose och profeterna. Och när man har fått det mått av självständighet som gör att man själv kan bedöma, då ödmjukar man sig och lägger ner den självständigheten inför de andra. Ofta vill vi gå en genväg. Vi tillsätter ett auktoritärt ledarskap som pang, pang, pang säger hur det ska vara. Och så sätter vi i andan om en uniform på alla soldater och ställer dem i fyrkantiga grupper och lär dem att gå med raka knän. Men det blir ingen självständighet och det blir absolut ingen enighet. Utan då förstör man självständigheten hos var och en. Då bryter man ner människor, och det har jag sett mycket exempel på. Utan människan måste ändå få mogna, blomma ut, men samtidigt lägga ner sin prestige och mötas på ett lika plan som de andra. Vi måste göra skillnad på barnaskap och barnslighet. Barnsligheten ska vi växa ur, men barnaskapet ska vi ha kvar. Vi förflyttar oss till Kolosserbrevets andra kapitel. Några verser där som jag har en speciell kärlek till. 6-10 verserna ska vi läsa. Kolosserbrevet 2:6. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herre, så lev i honom. Och låt er rotas och uppbyggas i honom. Och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och överflöda i tacksägelse. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och begärliga filosofi. Byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. Det är ju också en sån här väldigt innehållsrik text. Så mycket det står på en gång. Lev i Kristus. Låt er rotas och uppbyggas i honom. Tänk, det kan man göra till en bön. Herre, låt mig få rotas och uppbyggas i dig. Paulus varnar för filosofi här. Det var ju mycket filosofi i omlopp under antiken. Även om de stora filosoferna Platon och Sokrates och Aristoteles, de var bedöda vid det laget. Men de hade ju lämnat efter sig ett massivt tankegods som dessvärre kom att blandas med kristendomen och som vi än idag lider av, därför att vi har fått västerländska tankar in i ett, ska vi säga, österländskt budskap. Filosofi handlar om mänskliga spekulationer och de behöver inte vara fel, men de har ju alltid den begränsningen att de inte når ut över vad människan själv kan tänka sig, vad människans fantasi förmår att förstå eller fundera över. Men återigen, detta, Kristus i centrum. Det är Kristus, det är hans person som är hemligheten med evangeliet. Därför att gemenskapen med honom förvandlar dig, inspirerar oss, lyfter oss upp. Vi har en stor Herre att se upp till. Och därför behöver vi inte se ner på oss själva. Filipperbrevet 3. Jag ska läsa verserna 7-11. Och här tycker jag att Bo Giertz översättning är så livfull att jag har valt att läsa den. Paulus har ju just skrivit om sin tid som farisé och vad det gav honom i utbyte andligt och socialt. Så skriver han så här: men allt det som jag hade fört upp som min vinst, det har jag genom Kristus kommit att räkna som en förlust. Ja, så är det verkligen. Nu räknar jag det som ren förlust, därför att jag har funnit något som är ofantligt mycket mera värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag gått förlust i allt sammans och räknar det som avskräde, för att jag ska vinna Kristus och bli inlämnad i honom. Inte genom min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan den som kommer av tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud, som beror på tro. Nu vill jag lära känna honom och hans uppståndelseskraft och få del i hans lidanden och bli honom lik genom att dö som han, om jag så skulle kunna nå fram till uppståndelsen från de döda. Nu finns det en liten översättningsfråga i den här texten. Och den tycker jag är väldigt viktig, och jag kan inte förstå varför man har översatt som man gör. Allt fler teologer och översättare börjar fundera över den här frasen att jag kommer inte med min egen rättfärdighet, utan den som kommer av tron på Kristus. Istället kan man översätta: den som kommer av Kristi trofasthet, som är Guds rättfärdighet till vår tro. Alltså, det står inte egentligen om min tro på Kristus, utan på Kristi trofasthet mot Fadern och mot mig. Då får jag ju återigen Kristus i centrum. Det han står för, det han är, det han erbjuder är det centrala. Och jag har bara en öppen attityd att ta emot. Inte min rättfärdighet som kommer av lagen, utan den rättfärdighet som kommer av Kristi trofasthet, som är Guds rättfärdighet till vår tro. Så skulle jag vilja översätta just den passagen. Och rent språkligt så sägs det att detta är en subjektiv genitiv som skiljer sig från andra texter där det står om tro på Kristus. För det finns också. Det nämns också mycket i Bibeln, men här är det Kristi trofasthet, tror jag. Och återigen, han räknar allt det gamla. Socialt anseende, fin ställning, fromhet och säkerhet och allt. skräp. Kristus, ofantligt mycket mera värt. Att känna Kristus, att ha den personliga relationen med honom genom anden. Vi bläddrar till Galaterbrevet 2:16. För här är ett annat exempel på samma översättningsfråga. 2:16 Galaterbrevet. Paulus skriver: Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Ja, här står det om tro på Jesus Kristus flera gånger i samma mening, och man undrar, skrev han så knöligt? Men det kan också översättas så här: Men eftersom vi vet att en människa inte rättfärdigas genom lagen, utan genom Kristi Jesu trohet, så förlitar vi oss också på Kristus Jesus, på det att vi må göras rättfärdiga av Kristi trohet och inte av lagens verkan, eftersom inget kött ska rättfärdigas genom lagens verkan. Då kommer Kristi trohet i centrum. Och min tro är bara en underbar öppning av min personlighet i förhållande till hans trohet mot oss och mot vad. Därför att begreppet tro, det har vi ärvt ifrån den grekiska filosofin. Tron som en spekulation, tron som en hypotes, tron som ett tankemönster. Men för en jude så är ju tron första grad en trofasthet. Det handlar om en relation. Tron är grunden för våra relationer. Om vi inte är trofasta mot varann, så har vi inga relationer med varann. Kan vi inte lita på någon, så är vi ensamma, även om vi har folk omkring oss. Vi ska strax göra ett break och sjunga lite grann, men vi ska titta i Romarbrevets första kapitel, inledningen till Romarbrevet. De första 5 verserna i Romarbrevets första kapitel. Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet om hans son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son, alltifrån uppståndelsen från de döda. Evangelium om Jesus Kristus, vår Herre. Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad för hans namns skull. Lägg märke till vad evangeliet handlar om. Evangelium om Jesus Kristus. Återigen, vem är han? Vem är han? Och Paulus vill föra människor till trons lydnad. Och i grekskan står det trons hörande eller trons lyssnande. Att göra oss lyssnande inför honom som är trofast. Så underbart. Så låter vi blicken glida ner till 16:e versen. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Rättfärdighet från Gud. Ja, det kan också översättas Guds rättfärdighet. Då gör vi det. Guds rättfärdighet uppenbaras i evangelium. Av Kristi trohet till vår tillit. Det handlar alltså inte om att man klättrar på någon stege från den ena trosnivån till den andra. Utan det handlar om Kristi trohet emot vårt utsatta läge som öppnar oss till trons lyssnande attityd inför honom. Det är Guds rättfärdighet manifesterad i evangelium om Jesus Kristus. Nu ska vi återvända till Korint, till första Korintherbrevet. Första kapitlet och elfte versen. Paulus hade ju förmanat dem att det var stridigheter i församlingen. Och då är ju frågan, vad grälade de om? Vad var det som var på tapeten den gången? Här får vi veta. Av dem som hör till Kloes familj har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Vad jag menar är att ni var och en på sitt håll säger: jag håller mig till Paulus, jag håller mig till Apollos, eller jag håller mig till Kefas, eller jag håller mig till Kristus. Ja, det var alltså en gruppbildning kring olika förkunnare. Och för Paulus var ju detta en outhärdlig dumhet. Därför att, som han skriver i, ni ska se, tredje kapitlet, fjärde versen. Om en säger, jag håller mig till Paulus, och en annan, jag håller mig till Apollos, är ni då inte som folk i allmänhet? Är ni då inte lika hopen av människor, tror jag det stod in i 1917. Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som förde er till tro, och det med den uppgift som Herren har gett var och en. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Detta är ju grundkurs i andligt ledarskap. De som skulle göra de kristna så mogna in till Kristi fullhet. Vi förflyttar oss till början av andra kapitlet. För där vill Paulus stryka under just hans roll i sammanhanget. När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Eller lite annorlunda uttryck: jag, Paulus, ville inte att ni skulle komma till tro genom att ni tyckte att jag var en sån fantastisk predikant. Utan jag ville få anknyta er direkt till källan. Och för den skull, säger Paulus, så gjorde jag ingen hemlighet av att jag var nervös. Ni kommer väl ihåg hur skakig jag var. Jag var ju ingenting. Och det var just det som var vitsen. För att om alla ser att du är ingenting och så händer det stora saker, ja, då var det ju inte du. Utan då var det Gud. Och det här finns ju i hela litenhetens begrepp som kommer i slutet på första kapitlet. Jag börjar läsa i 24 versen. För de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus. Kristus, som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat. Ja, det som inte var till har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Men det är ju jantelagen, säger folk. Det är ju inte klokt. Här kan ni ju inte predika. Ja, det är jantelagen så länge du har prestigen kvar. Men den dag du är fri ifrån prestigen så kan du säga, hurra, jag är liten och det har varit hela tiden. Men det gör ingenting. Därför att det är genom litenheten, det är genom den mänskliga svagheten som Gud verkar. Jag brukar säga att i andliga sammanhang ryms det mer i ett decilitermått än i ett litermått. Att Gud verkar i det oansenliga. Och det är ju väldigt tankeväckande. Så gärna som vi bygger katedraler eller på olika sätt förstorar upp. Istället för att ta Jesus som mönster som går omkring i en avkrok. Med 12 gubbs för att starta en världsvid rörelse så skulle vi aldrig göra. Utan vi skulle ju skaffa oss satelliter och vi skulle skaffa oss ja, allt möjligt stort. Men här förkunnas en annan vishet. Den att jag har sett att det inte är fråga om storhet utan det är fråga om Kristus. Och att få komma till ro med det, det är också en, ska vi säga, ett bidrag till just detta att man blir av med jantelagen och blir av med prestigen och alltihopa det här. En ödmjuk människa tittar inte uppifrån och ner på sin omgivning. Men så ska vi ta ett avsnitt ur andra kapitlet från 9:e versen. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana. Vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utan människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Anden utforskar djupen i Gud. Och uppenbarar för dig och mig. Och detta är ju kärnan, detta är ju det centrala. Därför att när vi väl har lärt känna Kristus så jublar tacksamheten ut. Och vi behöver ingen lista på goda gärningar. Vi lever ändå i efterföljelse. Och till sist så vill jag bara hänvisa lite grann till vad Paulus skriver senare i brevet. När han kommer in på frågan om nådegåvor i 12:e kapitlet. Så skriver han först att jag vill att ni ska ha kunskap om de andliga gåvorna, säger han. Hurra, säger vi! Nu kommer han att tala om hur man blir profet och hur man ska göra för att bli för sjuka. Och vi hade ju tänkt på det ena och det femte. Inte ett ljud. Han räknar upp några gåvor. Talar inte ens riktigt om vad de handlar om. Kunskapens ord vet vi inte riktigt vad det är. Men sen börjar han prata till synes om något helt annat. Kroppen och lemmarna. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Foten kan inte säga, jag är inte öga, alltså hör jag inte till kroppen. Alla hör till kroppen. Alla hör till kroppen. Och så slutar han kapitlet med detta. Nu ska jag visa er en övermåttan härlig väg, säger han. Kärleken är tålig och mild. Och så talar han om Guds kärlek. Uppenbarelsen av Kristus och om Kristus. Och att vi är i Kristus. Paulus har ju ett väldigt galleri av prepositioner. Just den uppenbarelsen är vishetens centrum. Låt oss be. Herre, tack för att du själv träder fram. Tack Herre för att vi blir liksom mållösa inför din storhet. Och vi vet att din sanning renar oss. Din sanning visar oss vem du är. Och vi alla som är avhöljt ansikte ser dig som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma avbild. Så som när den verkar som är Herren och Ande. Herre, låt det få bli en ljuvlig start, ett växande medvetande om att söka oss till centrum, till det som är evangelium och evangeliets kärna, evangelium om Kristus Jesus. Lovad vare du Herre, underbar är du. Frihet har du gett oss. Vi prisar dig. Amen.